så, mina damer och herrar, var det dags för ännu ett avsnitt av Offsides podcast. Avsnitt 325, Johan.
Är det det?
Det är 325.
Sträcker på dig.
Så vi sträcker på oss. Och vi inleder som vi ofta gör med att fråga, vad är det senaste från fotbollsvärlden, Johan? Top of mind.
Den lilla fotbollsvärlden. Du pratade här tidigare i höstas om Halmstadlaget Astrio. Mm. Tyckte lite synd om dem, för ditt Höganäs hade på deras bekostnad tagit klivet upp i tvåan.
Är det Astrio de heter, eller?
BK Astrio.
Man uttalar det så, Astrio. Mm.
Söndrumsklubb, tror jag. Mm. Det är väl Jan Andersson är ifrån. Men jag kan ju meddela då dig, om du nu tyckte synd om dem, att de får ändå spela tvåan. Jag vet inte om du såg det, men när de här nya i många län restriktionerna kom, när andra vågen tog fart på ett otäckt sätt, så stoppar de ju all breddidrott då, och skarven för breddidrott gick väl där någonstans vid division 2. Det var ju bara det att det höll på att spelas kval då, för att antingen stanna kvar i tvåan eller gå upp i tvåan. Och då bestämdes det då från fotbollförbundet att samtliga lag involverade i kvalet i tvåan ska nästa säsong få spela i tvåan. Mm. Så Astrio behövde alltså inte ens spela sitt kval för att ändå bli ett division 2-lag. Så de
fick... Like a loser.
Ja, det kan man ju säga. Ännu mer speciellt var det då för dels Eskilstuna, tror jag, men ett lag som heter Storfors norrifrån, om det till och med är Norrbotten, lite osäker. De hade hunnit spela sitt kval och förlorat. Och av någon anledning så läste jag en förartikel i NSD där de var otroligt taggade, det här lilla laget Storfors, att nu får vi svaret på om vi duger till för tvåan, och så förlorar de då. Men trots att de förlorade får de också. Det förtjänar vi, så tränaren då. Det var roligt. Så känner ju säkert han. De har jobbat hårt, men ändå roligt att säga, man har ändå förlorat, så att det förtjänar vi. Så det blir många där lite i skymundan som blev division 2-lag. Och så har vi en serie upp då som har blivit en liten följetong för oss, division 1 södra. Så har ju Värnamo länge legat bra till. De sladdade lite grann och jagades av Landskrona Boys då. Ja,
framförallt Landskrona Boys som ju går som tåget.
Ja, men 0-0 mellan Värnamo och Landskrona ger ganska bra förutsättningar för Värnamo att gå upp i Superettan då. Tror de har 3 poäng ner och bättre målskillnad, och det är väl 2 omgångar kvar. Mm. Och då är den eviga frågan då, får Jonas Tern följa med upp i Superettan?
Jag tror att det var någon gång när vi såg så här för någon månad sedan, eller en och en halv månad sedan, just när vi kanske off-air utanför podden. Vi pratade om Värnamos chanser att gå upp. Och vi konstaterade då att Jonas Tern...
Som ni hörde händer spännande saker off-air också.
Behind the scenes-materialet säljer inte.
Vi stod och pratade om Värnamos chanser att gå upp eller inte.
Men, och då pratade vi väl om att vi kan ju bara göra nedräkning nu. Vi kan börja nu, 3, 2, 1 till någon börjar prata om, ska Jonas Tern få fortsätta träna det här laget om de går upp i Superettan, eftersom man inte har den behöriga utbildningen.
Tränarutbildningen.
Men så tog det lite tag.
Sen kom den.
Det kom den. Och den som kastade in vedpinne 7218, det var ju sonen Simon Tern.
Just det.
Som twittrade häromdagen, igår var det väl inför matcherna. Är det nu så att vi vinner här mot Boys och bla bla. Så troligtvis blir det Superettan, och då kommer inte min pappa få vara tränare. Och han uttryckte då sin frustration över regelverket då. Alltså att det är Svenska fotbollsförbundet som förbjuder vem som helst att träna från Superettan och uppåt. Då måste man ha den så kallade behöriga tränarutbildningen. Och han gjorde väl det som man känner pågått ungefär. Är det snart i 15 år? Det är det, va?
Ja, det har inte alltid bara varit med Jonas Tern. Det händer ju ibland just med före detta storspelare. Att man tänker att så här, ska de verkligen behöva sitta i skolbänken, säger man väl ofta.
Men ingen har varit lika tydlig symbol för att vägra den här utbildningen som Jonas Tern.
Han är ju, som vi vet, en envis jävel.
Ja.
Och man kan ju tycka som...
Det tog honom till Napoli och till Benfica och till
Glasgow.
Glasgow. Ja.
Absolut. Man kan ju tycka som Simon Tern att det borde vara upp till föreningen och tänka att den här personen tror vi är den bästa. Skiter väl vi om man inte har rätt diplom. Så kan man ju också känna Jonas... Ska inte bara gå den här kursen? Mm. Så, hur jobbigt kan det vara?
Alltså, Jonas, kanske kan lära sig någonting nytt också.
Övertala det, och så kan du skriva ett reportage om det. Jonas Tern går på kurs.
sitter som riktigt sur elev.
Ja, armarna i kors.
Längst bak.
Ja, har någon lite bundsförvant som han viskar lite med, ja. Sådär. Skickar lappar och hånar.
Ja, men jag tror att det som Simon menar är att hans största problem med det här är ju att han tycker att Värnamo i det här fallet, det måste vara deras ansvar och deras beslut att avgöra om de vill satsa på en häst som inte är utbildad. Och går det inte så är det ju deras fel och det är ju de som får lida för det eventuella misstaget.
Mm.
Att det inte ska vara förbundet som dikterar villkor för hur klubbar ska bedriva sin verksamhet.
Det kanske är ändå en dörr som förbundet inte vill öppna.
Att det, nej, så här, skulle de vill det vara... säkerställa någon typ av nivå på, ja, de översta serierna. Ja. Och det kan man också förstå. Jag kan förstå givetvis Simon också, men diskussionen i sig.
Ja, det är svårt att ringa och fråga Jonas Tern, för han svarar ju nästan aldrig i telefon.
Nej, det är,
han är ju känd för det. Mm. Trevlig alltid när man träffar honom, men telefonskräck lider han ju av. Men sen kan man ju också, alltså, för det här har man ju varit med om förr, om att när det börjar brännas då så får han ta ett kliv åt sidan. Det kommer han ju säkert göra den här gången också. Jag tror inte han kommer gå någon kurs att söka dispens, utan han är, kan man likna honom vid en, alltså om man har en skola och man har, alltså vår bästa lärare, hon är fantastisk, eleverna älskar henne och bra resultat, men hon har ingen behörighet, ingen utbildning, så egentligen så måste vi, den här tjänsten ska bli permanent nu och då måste den gå till någon som är behörig då. Lika envis som Jonas Tern vägrar att ta lärarexamen. Ska du inte bara göra det? Nej. Dyker jag ner mot botten i 2 år och sen dyker jag upp igen lite i skymundan och gör fantastiska resultat. Sen får jag ögonen på mig och då försvinner jag iväg. I Jonas Terns fall är det väl att han softar och spelar golf under tiden, tror jag.
Ja, håller på med sina hästar, va?
Ja, hästar, absolut. Ja. Ja, men så är det. Vi får väl se. Först ska de ju ta klivet upp då, innan vi på riktigt kan få klimax i den här evighetsdiskussionen.
Ja. Jag kan ju bara nämna kort där att vi har ju faktiskt redan förhandspublicerat en liten text från vårt kommande nummer som vi idag skickat i tryck. Om en av de här killarna som fick möta Jonas Terns Värnamo igår i Landskrona BoIS då, anfallaren Niklas Nielsen, som ju är en spännande person i sig, som faktiskt har gjort öst in mål här under hösten för BoIS. Det var ju en rätt speciell typ av story i hans liv, att han var en supertalang som fick sin A-lagsdebut av Henrik Larsson i BoIS när han var tonåring och hade stora klubbar ute i Europa som jagade honom, men han stannade kvar i BoIS. Henrik Larsson ville inte släppa honom. Och så åker han på en korsbandsskada. Och sen en till. Och sen en till. Och han är förklarad som fotbollsinvalid vid 21 års ålder. Slutar med fotbollen. Men kan inte hålla sig borta för han saknar fotbollen. Så han lirar på lägre nivå. Division 5, division 4 och så. Och sen nu då för något år sedan så signar han på en lite bättre sånt kontrakt.
Prestationsbaserat.
Ja, precis. Ingen räknar med någonting, men det har ju gått över förväntan. Men kanske ännu mer fascinerande med Niklas Nielsen är hans stora, stora intresse för hans egen gräsmatta.
Just det.
Så han har ett Instagramkonto som jag rekommenderar alla som har någon typ av trädgård hemma och som kämpar med sin gräsmatta att följa. Det heter Lawn by Me. Och där kan man då se hur han vertikalklipper sin gräsmatta. Han klipper in Landskrona BoIS klubbmärke i sin villaträdgård. Och, ja, det är fina bilder. Imponerande bilder.
Han bor stort då?
Jag har ju redigerat texten här då. Det är inte jag som har skrivit det. Men när han berättar hur mycket han gödslar sin trädgård. Jag, som ändå kämpar på min trädgård hemma och min gräsmatta. Jag är nöjd om jag gödslar 2 gånger om året. Ofta tror du Niklas Nielsen gödslar.
Betydligt mer då?
6 gånger i veckan.
Oj, oj, oj. Det är ett heltidsengagemang.
Ja. Det låter helt otroligt. Alltså. Ja. Nej, kanske inte riktigt så ofta, men han klipper ju gräsmattan varje dag också. Ja, det finns många tips och tricks för den som vill ha en bättre gräsmatta att läsa offside.
Ja, shit. Ja, spännande.
Ja, du körde ett litet utvik där från de lite lägre divisionerna som har pågått här under hösten. Jag tänkte kanske vi ska hålla oss lite närmare här bara senaste veckan. Landslagssvepet, Johan. Börjar du?
Om man tar för Sveriges del, eller kanske lite överhuvudtaget, är det ändå, tycker jag, fascinerande att se hur mycket vi som tittar påverkas av om det var bra underhållning eller inte. Mm. Först hade vi den här då landskampen mot Danmark, där ju redan före skreks att det var parodi och en fars och stoppa matchen, alla covidfall. framförallt i Danmark då. Sverige hade ju dels många som inte fick komma kvar i England och sen drabbades ju massa danskar och blev borta. Så
och så sammanföll också just som att vi mötte Danmark med minkutbrottet.
Ja, precis.
Säga.
Ja.
Så det sammanföll också med det. Att vad ska hända med detta? Är detta en ny fladdermushistoria som ska börja spridas från Danmark?
Här? Nya Wuhan. Ja, ja exakt. Men varför ska den här matchen spelas? Så det här är vi pratade vi om redan i första landslagssvängarna tidigare i höst. Att så här, landslagsfotboll, är det så bra? Ska vi åka iväg och spela och sådär. Mm. Och sen blir ju även matchen, den som spelades var ju då väldigt svag då från Sveriges insats. Och det eldar ju på ännu mer att varför spelas den här matchen. Sen ska vi möta Kroatien då. Och då rapporterades det först om att en kroatisk spelare, Vida var det väl, hade spelat en match med positivt
COVID. Han fick reda på det i halvtidspausen.
Ja, precis. Ja. Lät ju inte jättebra. Nu ska vi möta Kroatien igen. Då. Varför spelar vi de här matcherna?
Ja, men de ska flyga till Stockholm bara några dagar senare.
Ja, men så gör Sverige då en väldigt bra insats mot Kroatien. Mm. Och då är det ändå det allt handlar om efteråt. Att nu har vi kanske hittat vårt mittbackspar här. Mackan Danielsson och Lindelöf. Kulusevski är grym på topp. Vi påverkas jävligt mycket av hur prestationen är. Jag tänkte även på den där när Skottland tog sig till. Även man själv funkar ju så. Mm. Jag tycker inte att man ska spelas. Men så ser man han Christie göra den här känslosamma intervjun när de har slagit ut Serbien på straffar.
Första gången de nått mästerskap.
Ja, och känner bara, ah, Skottland, fan vad kul. Ja.
Fotboll är underbart.
Ja, man är ganska pantad.
Ja. Ja, å ena sidan, ja, precis, jag håller med dig. Jag drabbades ju av detta själv. Jag ska ju inte raljera över det här på något sätt. Men jag har inte sett en minut här, varken mot Danmark eller mot Kroatien. Och igår kväll och söndag kväll har vi fotbollsträning. Då kommer ju några av mina tränarkollegor fram där och var lyriska. Ja,
med Sveriges insats mot Kroatien.
Ja, de började snacka precis om det här. Fan, vad tror du? Har vi nya mittbacksparet nu? Precis som du sa innan. Ja. Vilka var det som spel? Jag visste att det var 2-1. Men så svagt och svalt har mitt intresse varit, inte bara för Sveriges matcher här nu, utan det pågår ju någon typ av parodi just nu faktiskt. Mm. Det är som, jag är definitivt inte den första som försöker formulera någon typ av frustration och förvåning över vad det är som pågår, men att men folk reser runt så här i de här tiderna, där det är i varje, alltså bara i Norge, vad som har pågått där, det är ju en historia i sig.
Ja, det är bråk där då, ja. Mellan myndigheter och förbund.
Ja, men vad som pågår just nu, det är liksom i varje lag. Vi har Jan Andersson som är smittad och Starfelt som var smittad och man ska ändå liksom resa och flyga och jag såg några bilder, var det någon jävla, var det Katars landslag som jag såg?
Ja, det var de,
just gick runt i sådana riktiga skyddsträckter på en flyg. På något sätt så är det nästan det tydligaste om den här moderna fotbollen, den här kapitalistiska världsmiljardindustrin, att the show must go on.
Den är bara för att stänga ner.
Ja, det har aldrig nästan varit så tydligt som det är just nu. Och sen bortser man från det här med corona så kan man också se skadorna. Så i vanliga fall, när vi växte upp, så var det ju som mest 2 stycken landskamper när det var sånt här landslagsuppehåll mitt under klubblagssäsongerna.
När vi växte upp, det var väl förra året?
Ja, men vi är gamla nu och det känns som det här året har gjort en till.
Ja,
man är 75.
Så är det.
Så när vi var yngre, friska och glada. Nej, men så var det max 2 stycken. Idag, nu så är det ju nästan då, nu är det 3 stycken landskamp på de flesta. Och många då av karaktären Danmark-Sverige som är helt meningslösa.
För en liten, bara stanna där. Vad speciellt det måste varit ändå var, han var väl debutant. Jag blir osäker på hur man uttalar hans efternamn.
Kajuste.
Vet du uttalet på honom?
Ja, vi säger Kajuste.
Ja, vi säger det så får folk rätta oss.
Också ett tecken på att man inte har följt med så mycket nu de senaste dagarna. Man har inte hört hans namn uttalas.
Nej, det borde man.
Har läst
det? Borde man veta. Mm. I alla fall, han spelar från start då i sin
Mittgyllan, mittfälten.
Landslagsdebut.
Gamla Ysan.
Ja, nu har du visat att du kan lite, ha lite på benen. Ja. Men vad speciellt om att, tänk om han aldrig gör en landskamp igen. Så här att hela, alla skriker om att den här matchen borde inte spelas och skandal och varför håller ni på med det här? Tänk om han har drömt om att spela i landslaget och hans familj och hans kompisar och så får han ändå chansen. Tänk om det blir hans enda landskamp. Mm. Och så var det så jävla speciellt att vara hans liksom anhöriga och så. Som otrolig stolthet, men alla bara säger att det här är så fel. Ja. Och dessutom är Sverige piss. Mm. Så här, och hans del hoppas jag att han får spela mer någon gång. Men tänk om han inte får det. Och så gjorde någon landskamp? Ja, för den här matchen mot Danmark, den blir nästan någon slags omvänd jag var där landskamp. Ja. Så här, för att den var så jävla fel.
Men det är alltså många av våra kollegor som tog bron över sundet till Danmark och så. De hade ju dels varit tvungna att skaffa sånt här corona-test där de skulle visa upp att de inte var smittade och de kostade mellan 2 och 3 000 kronor. Sen var det väl ingen som kontrollerade att de hade de här och så. Och sen så var den här presskonferensen som skulle då vara dagen innan väl landskampen, där det var så att de svenska reportrarna satt på vilken arena det nu var. Om det var parken.
Brömby spelas det väl matchen på i alla fall, tror jag.
Vad heter den?
Heter den Brömby Stadium kanske?
Ja, vi säger att den heter Brömby Stadium. De satt där i då ett presskonferensrum och i rummet bredvid då skulle Wettergren och Gustav Svensson sitta. Så de satt liksom i rum. Det var bara en vägg mellan dem. De fick inte sitta i samma rum. Men när väl den här presskonferensen då skulle börja så funkar ju inte tekniken. Så det blev ingen presskonferens. Så då hade det rätt många res då dagen innan. Det de fick var ju den här klassiska 15 minuter öppna träningen. Och det är lite kvadraten eller grisen eller så. Sen var det ingenting mer. Mm. Man bara känner så. Det är rätt många redaktioner som blöder jävligt mycket just nu. Skickar dit reportrar som ska liksom leverera content. Och det är det de får. Det tror fan att det blir så att man nästan försöker slå varandra i vilket elände detta är. Så att allting runt den här matchen då, där Kuste, eller Kust, för att debutera, bara framöver som värsta jävla liksom bajsmackan i modern tid.
Ja.
Och så är kanske han är glad för att han ändå får lira. Och sen så hade han väl tufft. Han blev ifrågasatt av Kim Källström efteråt lite grann. Så
det också.
Det också fick han. Men i det här då, om vi backar bandet lite grann.
Men det hade ju varit modigt om någon redaktion, för det påbörjades ju flera dagar innan matchen om att krönikörer och andra tyckte att ställ in det här. Mm. Hade ju varit modigt om någon redaktion väljer då, men då skriver vi inte om den här matchen.
Nej.
Sånt pågår inte riktigt längre. Det känns som att man gjorde lite mer sån typ av kampanjställningstagande journalistik förr på redaktionerna. Ja. Men så här att, men det hade ju varit lite järvt då, eller ja, inte vet jag, ryggradsmässigt, att det här är vår hållning, här borde inte spelas, täcker vi inte det.
Vi lägger våra resurser på någonting annat.
Ja, men så funkar det väl inte.
Nej. Men bortsett från att man flyger kors och tvärs över världen för att spela meningslösa matcher och fler blir smittade, så är det ju också då att skadefrekvensen, alltså folk, klubblagen där ute, som kämpar så in i bomben också för att inte gå under eller för att liksom leverera Europa Cup-kval eller för att bara liksom överleva. De har ju, får ju tillbaka skadeskjutna spelare. De hade ju problem redan innan att få ut på grund av att folk är sjuka, på grund av att folk blir skadade. Och så adderar man den här biten. Det gör ju att man känner det är svårt att ta det på allvar just nu. Så min fotbollströtthet har ju aldrig någonsin varit så stor som den är just nu.
Mm.
Jag sa det till dig här innan när vi sågs i morse att jag vet inte fan som jag kommer att se på Liverpool när de möter Leicester i helgen.
Ja, och sen sa du att det kommer jag göra, det kommer jag förstås. Göra. Men, så, ja. Men det är någon slags plikttittning
ja,
då.
Ja, lite mer. Så här, eller lite så för att man inte har så himla mycket annat att göra nu när man är hemma eftersom man inte socialiserar. Man hittar inte på någonting. Så där, just av den anledningen kanske.
Alltså, mina dagar är ju så monotona. Du är den enda person, jag träffar ju dig en gång varannan vecka. Så här. Och det är väldigt snabbt då. Förutom jag hinner med lite off-air. Vi pratar om Värnamo ska gå upp eller inte. Och sen sticker jag iväg. Alltså jag sa det till min fru. Att så här, för den personen som jag träffar. Det går ju inte att göra någonting heller. Allt är ju stängt. Och det som inte är stängt ska man inte besöka. Så har man en ettåring på dagarna. Så det finns liksom ingenstans att vara. Så vi hänger ute väldigt mycket. Och då får man göra vad man kan då. För att försöka underhålla honom. Så jag har då lärt mig rutterna för i vårt område och lite närliggande områden för alla sopbilar. Det är liksom högsta nöjet i min sons värld att titta på sopbilar. Så jag vet liksom när de kommer och börjat följa efter dem. Och det finns framförallt en sopåkare där som jag sa till Janne, han är nog min bästa vän just nu. Och jag skojar inte. Så här, om jag har varit ensam i hushåll som i Österrike får man ju välja en person att träffa. Då har han legat bra till. Liksom, så här. Och jag vet lite om saker om hans barnbarn. Och han berättar lite grann hur den här pandemin påverkar sophanteringen. Och så här.
Ja, vad har du? Hur påverkar det?
Ja, det är väldigt mycket kartong då.
Uh-huh.
I och med att så här, folk beställer grejer.
Uh-huh.
Det är ju också en bra, ganska bra symbol över papperstidningskrisen. Att det fortfarande, vi går runt väldigt mycket bland sopor.
Mm.
Så och fortfarande står det ju då ofta en tunna som är för kartong och en lika stor tunna som är för tidningar. Den är ju knappt någonting. Nej. Folk har ju inte så mycket tidningar.
Nej.
Lite i botten medan kartong liksom svämmar över. Och kanske ännu mer nu för att folk beställer grejer hem. Det är kartong och det är kartong och det är kartong. Sådana grejer står vi och pratar om då. Så här. Och det händer så jävla lite i ens liv, så det är det enda jag gör. Och man har inget kul att berätta. Så jag började faktiskt ett sms till dig som jag sen raderade. För jag kände att det här håller inte liksom så. För jag sa så här, han är så fin då den här. Han är en lite åldrad sopåkare då. Han är någon slags morfar och han berättar om. Han har två barn och de är lika gamla som mina barn. Och vi pratar lite om det. Och han har liksom blivit typ tredje, fjärde gången man kommer där med sin ettåring så är det lite pinsamt. Men sen kommer man över igen att det bara blir trevligt. Så här, hej, hej. Och så pratar vi lite. Men så ville jag så här, det här ska jag skicka till Anders. Det är lite fint, men det finns ingen knorr. Så då började jag skriva lite så här att, och hitta på att så här, och så idag så då kom Bengt Ola, som jag tror han heter. Då hade han med sig en liten leksaksopbil. Så.
Du hittar på det?
Ja, men så säger jag kan titta på det. Så, här, det är så, det här, så jag skickade den iväg. Men lite så att man börjar bli frestad att hitta på lite för att det händer så himla lite. Att så här, det hade han kunnat göra, försökte jag motivera mig själv. Han har det i sig. Så han blev så glad. Men det gjorde han inte. Så här, jag kan inte skicka iväg det. Så det ut.
Ja, det fick jag ändå upp. Alltså. Ja. Om vi går tillbaka till det så räcker det ju då att Danielsson gör en stabil insats som mittback. Eller att Kulusevski visar att han har det
vi
som
hoppades
många
på.
Kanske inte har sett för att de inte har följt, säger jag. Bara shit, fan, han är the real deal.
Då glömmer
man bort allt det här annat som har hänt just nu. Det finns något fint i det också, att man enkelt går vidare i livet.
Ja.
Ja du Johan, vi ska säga att vi gör det här avsnittet i samarbete med Svenska Fans, som nu har lanserat en helt ny app som är perfekt för dig som fotbollssupporter. Här kan man skräddarsy i sitt flöde för att bara få nyheter om sina favoritlag, diskutera i Svenska Fans forum och följa sina favoritlag med pushnotiser i en helt ny livescore. Man söker upp den här nya appen på Svenska Fans då, som den heter, i App Store eller på Google Play. Och där laddar man ner den appen.
Mm.
Om vi bara ska hålla oss kvar lite grann i vårt coronasnack. Det är väl tyvärr att vi måste göra det med tanke på vad som pågår just nu. Om man bara backar bandet här nästan bara en månad, så var ju debatten en helt annan. Då slogs det från SEFs håll, från klubbarnas håll, från supporterföreningarnas håll, om det här med att hur fan den här Ullaredsinförelsen som du breakade i Sverige.
Påstår jag.
Påstår du. Det här med den här jämförelsen som var helt legitim. Så, där man såg bilder och man hörde hur mycket folk man såg. Bara själv, om man var på ICA till exempel. Hur mycket folk som sprang runt där. Och så tänkte man, hur fan kan man inte få släppa in ett par tusen på en arena som tar 30 000? Mm.
Restauranger och nattklubbar.
Det kan väl inte vara så himla komplicerat. Om man kände, fan vad lama de här är. Alltså idrottsminister beslutsfattare. Det är konstigt, det går inte ihop. Man kände att alla på FOM känns som att de är fotbollshatare. De vill inte hjälpa de här blödande fotbollsklubbarna och inte göra fotbollssupportarna lyckliga. Men nu då, när man vet vad som pågår idag, där smittan är större än i princip någonsin, och jag tror att de flesta som lyssnar här kanske också känner att om man jämför med hur det var i våras, då kände man att man hörde att det var många som blev smittade och man hörde att det var jävla tryck på sjukhusen och sådär. Men man kanske inte hade så många i sin närhet som drabbades. Nu känns det som att de flesta man pratar med har en granne eller en kollega eller en familjemedlem som har blivit smittade, och inte bara en utan flera stycken. Det känns som att det kommit ännu närmare den här gången.
Mm.
Om man då leker,
det var lite väl mycket fokus på just publik. Jag tror det också handlar om en längtan efter att det ska påminna om något som är lite mer normalt och faktiskt få gå och titta. För man var lite väl besatta vid det som en ekonomisk fråga.
Mm.
Det är klart att det skulle hjälpa om det fick gå in ett par tusen. Det skulle hjälpa lite grann. Men den stora frågan är att de behöver mer. Och som man inte bara ser till fotboll utan några andra sporter som jag följer lite mer än du.
Mm.
Men liksom att det är ju, de ska ju tigga och be och göra vad de kan för att få ännu mer pengar i räddningsstöd. Det är ju liksom större fråga än att om det kan komma några hundra eller något par tusen till och titta. Jag tror det liksom mer handlade nästan om en symbolfråga än att sådär, det här är ekonomiska räddningen. För den ekonomiska räddningen krävs det ju mer för.
Precis så. Men jag tror, Johan, att den där fighten som togs var en av de bästa förlusterna svensk fotboll har upplevt.
Att det inte släpptes på mer än
vad. Ja, för tänk dig själv sådär, den skuldbeläggningen idag. Om vi hade släppt in några tusen på de allsvenska arenorna när vi trodde då att det värsta var över. Och om man då hade sett vad som hade hänt idag, även om man inte hade kunnat liksom bevisa att det var på de svenska fotbollsarenorna som smittan tog en ny fart.
Hade det
så hade det varit väldigt många som hade, utan någon rättegång, fastslagit och dömt fotbollen till liksom nästan avrättning. Alla med fotbollskoppling har nästan blivit liksom arkebuserade på öppet torg för vad som pågår. Det hade all skuld hade nästan fallit. Men det finns ju många där ute redan som hatar fotbollen, vad den vad den kanske, hur den påverkar. Menar, vi hör berättelserna om de som ska, och menar, den kan vara legitim, absolut, jag säger ingenting om det, men någon som är ute och går en söndags promenad i Stockholm och så plötsligt så kommer det liksom, så är det Stockholms derby och så blir de livrädda och så skriver de saker om det och så får det liksom massa bekräftelse. Och det kan vara allt från kulturskribenter till politiker och så som vill vinna poäng också, som hakar på det där. Så att fotbollen får ju ofta klä skott för saker som man kanske inte alltid ska ta ansvar för. Men i det här fallet, så det hade liksom, det är en match som inte hade gått att vinna. Det hade varit så jävla svårt för svensk fotboll att komma tillbaka. Så nu så här i backspegeln får man kanske vara lite glad att det inte kom in några människor. För att jag vet inte vad som hade hänt den debatten, hade man inte orkat med, tror jag.
Nej, så är det säkert. Mm. Ska vi försöka lämna den här pandemin ett tag?
Ja, vi får göra det, va?
Vart vill du gå?
Vi kör en jingle. Inte förra veckan, men förra avsnittet så pratade vi ju lite grann om vad som också kommer komma i kommande nummer av Offside. Ett reportage om vad som pågår just nu i dansk klubblagsfotboll. Som är lite underrapporterat kanske. Att det är så många klubbar som blir uppköpta av utländska investerare. Eftersom de inte har 51%-regeln så är det möjligt där att injicera kapital i klubbarna. Vi snackade lite om detta och du hade en liten utläggning där om att...
Du började väl med att ta upp den här frågan att svensk klubblagsfotboll har det tufft i europeisk konkurrens. Mm. Ständiga ämnena, så var de 51%-regeln var ett, och borde vi slopa den
just
för närma oss och sådär. Och jag tyckte inte det, och då får man kanske... Jag är beredd att betala priset att vi inte är så himla konkurrenskraftiga. Det var just inte det viktiga för mig. Så.
Nej, precis. Och efter detta så kände som att vi verkligen bara liksom nafsade lite grann utkanten av det här ämnet. Och man har säkert pratat lite mer om detta. Och vår kompis Erik Eje Almqvist, som har hoppat in och vikarierat på Offside, tidigare chefredaktör på magasinet Filter, hörde av sig i ett mejl till mig efter att han hade lyssnat. Och jag tänkte att jag ska läsa upp lite grann här, Johan, för han dyker ner lite grann i det som du var inne på, som du berörde. Och han drar det väl, kan man säga, ett steg längre. Men han skriver så här, och för att få lite kontext här då, så ska man säga att Erik har nyligen kommit ut med en bok. En lite snickeribok som är väldigt fin faktiskt. Det är en italiensk snickare som han har på något sätt dykt ner i för att försöka förklara hur man kan... vet jag inte vad Erik blir så glad när jag förklarar. Nej, det är så det. Man får glad, han får ändå gratis reklam för sin bok. Men som är en bok där man enkelt kan snickra snygga möbler utan att man behöver vara ett jävla proffs.
Just det. Vänder sig till folk som kanske vill snickra. Då.
Precis. Eller? Så att han har fått anledning att fundera lite grann på den här glädjen i att man gör någonting bara för att det är roligt snarare än att man måste. Och då skriver han så här då. Snacket om Danmark och 51%-regeln fick mig att fundera. Jag håller med Johan. Jag tycker också att det är rimligt att offra internationella framgångar för att slippa att ha det som i Danmark. Men jag tycker också att man kan dra resonemanget mycket längre. Det finns en stor risk att det här kommer att framstå som präktigt och banalt. Det är inte färdigtänkt och det är möjligt att jag missförstått något helt centralt. Men jag tycker att det finns något väldigt intressant här. Under arbetet med min snickarbok, där kom den, har jag funderat en hel del på värdet i att vara amatör. Att skapa istället för att konsumera. Att ägna sin fritid åt en kreativ hobby. Och att vara aktiv istället för passiv. Det är lockande att göra parallellen till fotboll. Amatör, breddfotbollen, är en deltagarkultur som är till för att folk ska spela och leka och utvecklas som människor och få bättre hälsa. Postfotbollen är till för att konsumeras. Man köper ett årskort och ett Viasat abonnemang och sjunker ner i soffan med en blaske Carlsberg. Det kan vara skitkul, men genererar väl inga värden som kan jämföras med de som skapas på amatörnivå. Utöver alla pengar som hamnar hos tv-bolagen, sponsorerna och stjärnorna. Men just de värdena skiter jag i. Vem fan vill egentligen att Carlsberg, Ronaldo eller Ola Wenström ska tjäna mer pengar? Så, om man som jag och Johan inte tycker att internationella framgångar, hög sportslig nivå och pengar ska vara det övergripande målet för svensk fotboll, borde man då inte kunna argumentera för en mer radikal linje och återinföra amatörreglerna? Om man nu tycker att allsvenskan har ett värde i sig självt, oavsett hur bra den står sig mot utländska ligor, skulle spelaren då inte lika gärna kunna vara banktjänstemän, snickare, bartender, militärer, mobiloperatörs, försäljare? De skulle ändå vara bäst i Sverige och dyrkas av knattespelarna. Och vore det inte kul om AIKs lag faktiskt bestod av de bästa fotbollsspelarna som är folkbokförda i Solna och att MFFs lag bestod av de bästa malmöiterna. I mitt tankeexperiment skulle allsvenskan ändå generera lika mycket publik och pengar. Det är ändå Sveriges högsta liga. Men alla pengarna som idag plöjs in i elitfotbollen skulle istället gå till att uppmuntra medborgarna att spela och leka fotboll. Målet med fotboll skulle bli deltagande istället för konsumtion. Vad säger du?
Alltså, för det första känner jag igen mig det här med att, för jag har också, i mitt fall handlar det inte om snickra då, jag är inte road av det. Men utan just idrott så har jag märkt att jag har börjat lite som att gå tillbaka som när jag var barn. Att det blir viktigare, har blivit viktigare för mig senaste åren att själv utöva än att bara vara, som Erik skriver, passiv åskådare. Jag tittar ju gärna på fotboll, men det kändes som att man försökte bli idrottare på riktigt när man var ung. Och sen så insåg man att man höll inte. Och då tog man direkt klivet av banan och började titta och konsumera bara istället. Jag har liksom först nu insett på senare år att det här går att göra på sin egen nivå fortfarande och hitta sätt att tävla på som jag tycker är kul. I mitt fall är det tennis, men jag skulle gärna spela fotboll också. Att jag vill göra det mycket mer än att titta. Så det där känner jag igen. Sen med amatörreglerna, det vill nu jag inte ha. Intressant nog i Danmark just.
Det hade ju varit kul ändå.
Ja, det hade varit kul, men det är kanske inte så kul att säga till, det kan vara svårt att få spelare med på tåget för det första och säga att du ska lägga ner jättemycket.
Bosse Andersson kallar in Magnus Eriksson.
Ja, ska bli amatör.
Mange, du ska bli amatör. Ursäkta,
jag ska bli vad?
Vad betyder det? Ja. Va? Inga pengar?
Ja, en snickarplats här som du kan få också. Ja. Intressant nog så var ju Danmark det land som höll kvar så länge vi. Om vi började med nu att de är då glada för att ta in utländska investerare. De höll ju liv i amatörreglerna, jag vet inte om det till och med var in på 70-talet. Jag tror vi har pratat om det här avsnittet, att det var något av en strid i Danmark. Och det var ju inte så himla charmigt när man tänker tillbaka på svenska amatörregler heller alltid. Gamla löparen Gunder Hägg, som du är mycket bekant med. Gunders 80 dagar, vet du vad det var?
Nej.
Han slog 10 världsrekord på 80 dagar, tror jag, under andra världskriget. Det var amatörregler då. Han blev då avstängd för att han hade tagit emot kanske några hundralappar för någon tävling. Avstängd för evigt var rubriceringen då. Och det kan man ju tycka är, så vill man väl inte ha det ändå. Han var bäst i världen på att löpa och slet som ett djur för att vara så himla bra som han var. Och så ska han inte kunna få ha det alls som yrke. Det låter ju ganska jobbigt om man tänker på det. Men jag tycker att så här, det här är en bra lans att dra ändå av Erik, för det sätter igång grejer hos en. Och det är det här problemet som vi haft innan, att vi inte riktigt överens alltid. Att för alla, när Erik Edman pratar om hur vi ska kunna närma oss, så tar han för givet från att alla tycker att det är det viktigaste. Jag fattar ju att man kan tycka det. Egentligen så är det kanske den rimliga hållningen att ha. Och särskilt om man är före detta spelare och man vill väl bli så bra som möjligt. Men för mig, liksom när jag tittar och som inte har ett lag som jag följer heller, då kan jag bli ganska trött på det som är kanske det här perfektionistiska, att det ligger ju på något sätt i idrottens natur att man vill dra sin sport så långt som det går. Hur högt kan vi hoppa? Hur högt kan vi höja ribban? Och hur bra kan man egentligen bli på fotboll? Det vill vi ta reda på. Det kan man ju inte vara fientlig mot egentligen. Det finns ju något ganska grundläggande att det ska vara så. Men det är ju inte alltid det blir bättre kvaliteter samma med att det blir roligare för alla. Så är det inte för mig i alla fall. Alltså, för nu är det ju liksom, när vi växte upp så behövde man kanske inte vara perfektionist för att ändå kunna vara grym ibland. Och man kunde kanske romantisera fortfarande den typen av spelare, att världsklass när han vill. Såna av och på spelare som behöver inspiration. De tror jag sållas bort idag. Du sa till mig innan, också off air, innan vi spelar in. Jag tror det var apropå att du nämnde Simon Tern. Och så sa du att du gillar Simon Tern, men det känns inte som att det krävs så mycket idag för att bli en profil som spelare, typ i allsvenskan eller svensk spelare, för det är ingen riktigt som vill snacka så mycket eller som säger
Simon
så mycket.
Har ju blivit det.
Simon Tern har ju blivit, men kanske inte så jättekontroversiella grejer han säger. Du sa så att det är inte som Rydström riktigt, som hade kanske lite mer intellekt eller vad man ska kalla det, och det fanns fler förr, och jag har hört det inom hockeyn också, att de har den diskussionen att vart är de här som vi hade förut med Per Ledin och Jonte Hedström och som vågade säga saker. Vem fan har tid med det idag? Liksom så här, de är sån überproffs och de ska träna hela tiden och de ska äta rätt och sova rätt och sociala medier, och säger man något så blir det någon, då får man lägga tid på att folk är arga och svarar ett tag. Det fattar jag.
Ja, att man reser runt med så här portabla isboxar som man kan kila ner sina anklar
i. Ja, men alla liksom blir perfektionister och klubbarna sinsemellan nästan som ett kallt krig. Vi anställer en dietist, då måste de också anställa en dietist. De har skaffat 7 scouter. Måste vi också ha minst 7 scouter. Mm. Alltså att man rustar och rustar och rustar för att man är rädd för att inte hänga med. Mm. Och du måste också börja gå på den här, sluta äta såna här saker. För det gör också de här, och då kan det inte bli. Att man måste vara så himla professionell alltid. Mm. På ett sätt synd att hacka på det. Men det är lätt att för en utomstående kan bli lite tråkigt. Och att man känner att de har inte tid att vara så mycket människor. Det finns ju ett gammalt klipp med, jag nämnde det för dig och du sa det här, har du pratat om tidigare. Det säger väl någonting om mig kanske. Men det är ju då på ett införläger inför OS i Calgary 88. Det svenska skidlandslaget som då är kanske bäst i världen. Och de har ju 2 stora profiler. Det är Gunde Svan och det är Thomas Wassberg. Och man får följa dem i sin uppladdning inför OS. Och man märker då att de är ganska olika. Mm. Wassberg var ju sannoliken inte någon som var rädd för att ta i. Det är inte någon slapp jävel. Han var, har ändå sagt citatet, smärtgränsen, den skiter jag i. Mm. Men jämfört med Gunde så var han inte perfektionist då. Gunde kommer dit och har med sig sin egna mat i sådana här engångsförpackningar. Och han är livrädd för att bli sjuk. Och han har egen serviceman. Och när de vallar så står han som en hök över för att se till att allt blir rätt. Medan Wassberg då greppar ett par skidor. Kollar inte riktigt på dem, sätter ner dem på någon grusplätt och bara stakar iväg. Mm. Och så frågar reportern Wassberg då att, så här, att han inte är så noggrann. Så här, borde du inte vara mer noggrann? Och Wassberg säger så här, jo, borde man kanske vara, men det är jobbigt att vara det. Ja. Mm. Mm. Hålla på och vara noga jämt. Mm. Och det är något jävla härligt i det.
Alltså, lika härligt är att du kollar på det här klippet igen.
Det är någon slags comfort watching då. Ja, och på något sätt är det lite fånigt hos mig då. För det är ju också min naiva dröm om att man ska kunna vara bäst på någonting utan att vara besatt. Så är det ju kanske inte så ofta. Och Wassberg var ju sannoliken ingen latmask. Nej. Men det talade till mig då att han inte riktigt orkade valla sina skidor och testa i en timme. Och bara sa att så här, jag tycker det är för jobbigt helt enkelt. Mm. Det var jävla befriande och ändå så kan han ibland vinna guld.
Ja, precis. Och då om man ska gå tillbaka till Eriks tanke då med amatör, eller det var en radikalt förslag att införa amatörregler igen. Gör man det så får man också vara beredd på att man får att Mange Eriksson i Djurgården inte kommer riktigt förberedd till derbyt. Han har kanske varit och jobbat som mobiloperatör för säljare. Eller jobbat på något inkassobolag och suttit och ringt folk och är lite trött och så. Mm. Det får man ju räkna med då, om man har det då kan man inte liksom, då faller ju hela den här aspekten bort med att man vill se bra fotboll som är utvecklande, där hela tiden laget tar kliv framåt. Man får ju alltid räkna med att det kommer platt matcher, folk kommer komma lite bakis, det kommer vara liksom folk som inte har sovit som kommer dit. Menar, snubben som jobbar som liksom ambulansförare är inte riktigt laddad inför en match till exempel. För att de måste tjäna pengar på någonting annat än fotbollen. Mm. Så då får man leva med det. Och hela den industrin som finns har ju delvis drivits av att det finns ett behov och en vilja från jävligt många konsumenter där ute att titta på den fotbollen som är bäst.
Såklart.
Inte den som är mest genuin, utan de vill se när Bayern München möter Barcelona och det är de största stjärnorna. Det finns ju en anledning till varför den har vuxit som den har gjort.
Allsvenskan är ju intressant på så sätt i ett internationellt perspektiv. För att vi och de som bryr sig om den mycket och ännu mer kanske engagerade supportrar. Man vill ju så gärna att den ska kännas genuin. Och gärna så kallar man den också genuin. Medan man kanske slänger ur sig något om Red Bull eller något plastigt i Champions League. Och att det samtidigt finns där dubbla då. Att samtidigt vill vi också kunna ha chansen att vara med där. Mm. Så den skarven där gör att det här, den måste vara bra upp till en viss nivå. Mm. Liksom. Att den får inte vara för dålig kvalitet. Men den får inte vara så att vi tappar våra ideal. Mm. Det är ju en balansgång som är väldigt svår att hantera. Och alltså, är man av åsikten att så här, det här är det viktigaste för mig, att den ska bli ännu bättre och svenska klubblag ska inte hamna ännu längre efter ja, då är det inte konstigt att man inte vill ha en 51%-regel. Nej. Och det här är så olika för beroende på vem man frågar. Men jag tror för en spelares drivkraft, det är lätt för Erik och mig att sitta och säga att så här, det vore så härligt om det bara var malmöiter i Malmö och Helsingborg i Helsingborg, göteborgare i Göteborg, och att de är, har ett liv utanför. Men de är ju idrottsmän som vill bli så bra som möjligt. Mm. Det är ju lite att vi pissar på dem nästan så. För det är liksom försök att övertala en lovande 14-åring idag som redan lägger ner all sin vakna tid på att bli så bra som möjligt i fotboll. Att blir du riktigt bra, då kan du stå upp i det här amatörlaget och skaffa ett annat jobb. Då går ju, då kommer du tappa så mycket viktig träning så alla de andra proffsligorna kommer ju köra om. Mm. Så det går nog inte heller att bli proffsen, för det kommer vara för dålig omgivning.
Ja.
Det är klart att så här, det blir taskigt mot såna, mot utövarna. Liksom, ja. Så.
Och sen han nationella yran, alltså det är slutbadat i fontänen på Sergels torg också. Men landslaget kommer inte vara så bra.
Nej, men jag diggar ju det där med att, för alltså, det är inte så att jag, för då kan man ju bara gå och titta på Division 6 om man bara vill att sådär här ska det lukta korv och liniment och de spelar bara 10 man för vänsterbacken är på bröllop. Liksom så. Det finns en charm i det såklart, men det är inte oviktigt med kvaliteten när jag tittar heller, att det är någon viss mån. Men jag gillar ju när det finns skavanker och när det skaver lite. Jag gillar landslagsfotboll på så sätt att vi tar det bästa vi har. Pierre Bengtsson är inte världens bästa vänsterback, men han, vi gör vad vi kan med honom här nu. Mm. Så får det vara. Medan till skillnad från en av världens rikaste klubbar som ändå kan fylla på med, det är världsklass överallt. Det är kul när det finns liksom en svag punkt. Även i spelare. Jag gillar sådana spelare som är, har en tydlig svaghet. Sådär. Att, det som får dem att kännas lite mänskliga. Och att det liksom kan vara så. Att man är så bra på annat. Men om man tar musiken till exempel. Där är det ju ganska ofta tror jag en fråga om att så här, där är ännu mer så att det är en uttrycksform och att kvalitet inte alltid kanske är det som publiken gillar mest. Det är ganska vanligt då med, talar man ens om rockband längre, men det låter gammalt när jag säger det, men säg ett band som har hållit på ett tag. Det är inte ovanligt att de ogillar när publiken vill höra låtar från första skivan eller så här, kanske till och med säger att ni var bättre förr.
Mm.
För de fattar inte det. Vi är mycket bättre nu. Vi har gjort det här jättelänge nu. Alltså vi är mycket bättre på att skriva låtar och hantverket. Och det stämmer ju säkert också. Men det finns nog kanske lite luddigt som är svårt att sätta fingret på som fanns när de kom fram. Inte vet jag om du kan kalla det för entusiasm eller att det var nytt.
Mm.
Det skavde som... för jag fattar, jag vet att Kent var ofta arg över det. Jocke Berg gillade inte när de sa så här att så här, första Kent-plattan. Fan, det är min favorit. Hur kan du tycka det? Vi är så mycket bättre nu. Ja, men det tycker jag. Och det måste man förstå. Liksom. Men man, och jag tror att man kan gå till sig själv ibland som, i våra fall, att vi är skribenter. Att så här, jag är ju en skickligare skribent idag än när jag var ny på Expressen. Och läser jag någon sån gammal text så ser jag att så har jag inte lagt upp texten nu. Jag tänkte ju inte. Jag var väg att träffa Ben Jonsson. Jag satt inte och funderade på hur ska jag lägga upp den här texten. Medan jag idag sitter att så här, nu ska det stycket komma där. Sen ska vi dit i tid. Liksom att man mer bygger en text. Sådär. Mm. Alltså, så jag är bättre på hantverket idag. Och det blir liksom, det sitter ihop på ett bättre sätt. Men jag kan ibland känna att det fanns något där.
Ja, lite punkigare kanske.
Ja, kanske. Mm. Kalla det för det. Mm. Så. Som är svårt att sätta fingret på. Men som är man, lite glädje sådär, oförstördhet.
Mm,
Men lite som liksom 19-åringen som vinner SM-guld och inte fattar hur svårt det här var. Och sen tar han inget mer SM-guld och kommer på sen handla av att för att jag inte insåg där hur svårt det där var. Jag bara körde ju på utan att tänka. Jag hade ingen ångest över, jag bara körde liksom så. Att så här, det är ju ganska vanligt då, att man blir bättre och får bättre kvalitet, men inte säkert att de som tittar på kommer tycka att det är roligare eller bättre att ta del av, alltid.
Borde du inte vara mer noggrann?
Ja, det tycker man kanske vara, men det är jobbigt att vara det, ja.
Det passar inte.
Nej, jag tycker det är för jobbigt helt enkelt. Håller på att vara noga jämt, det är mycket roligare om man får komma iväg någonstans och göra något annat.
Men du, jo, jag vet inte om det kanske skulle kunna funka här som en liten övergång. Jag vet inte, Torbjörn Nilsson, han har ju kommit med en, inte han, men han är en huvudperson i en ny SVT-serie som heter Målet är målet.
Väldigt Torbjörn Nilssonsk titel måste jag säga.
Och SVT-titel också får man säga. Mm. Som ju är, nu finns det väl 2 avsnitt. Och det är att Torbjörn Nilsson och en sidekick till honom, som jag inte har namnet på just nu, de ska hoppa in i Ytterby IS, som är en klubb här i Göteborgs utkanter. en stor breddförening där då de ska hoppa in i ett pojklag och ett flicklag för att se om de på under en viss tid kan förbättra prestationerna i princip. De har tydliga mål, målen är målen. Alltså de ska ha fler mål än vad de gjorde förra säsongen. Ingen ska sluta. Och att de ska vinna fler matcher. Och
Torbjörn Nilssons idé är att med målsättningar så är det lättare att få bättre resultat.
Ja, ja. Lite så är det.
Ja, jag har andra åsikter.
Ja, jag har väl mina problem med denna serien. Jag tycker att det är kul att man satsar på att berätta om hur det är i en vanlig breddförening, som man själv är aktiv i det och så, det är kul. Och vi har för all del också mött Ytterby, så det ligger också lite lokal förankring i det, för min del. Men å ena sidan så kan man säga ett lite problem tycker jag, eftersom den ändå har ganska många tittare som också jobbar i breddföreningen, är att man kanske litar lite väl blind på Torben Nilssons inställning till fotbollen. Och han berättar ju, tror jag det är första avsnittet också, om vad det var som gjorde att han kunde prestera i perioder som spelare på den nivån som han lyckades, och vad det var som gjorde att han inte presterade. Och Tommy Nilsson har ju pratat om det tidigare, och den som kan hans historia vet ju att han var en lite udda fågel i den värld som han verkade i. Så att det är inte så att det är en sanning, att det är någonting som är applicerbart för alla andra, om man nu vill tro det. Och det tycker jag inte riktigt framgår.
Men vad predikar han då?
Nej, men han predikar väl att det ska vara liksom ganska mjukt, och det ska vara väldigt det ska vara så hög kravbild och sådana här saker, och det var då han inte lyckades, så att det ska vara tränare som man kan liksom snacka med. Och det passar ju honom, och det passar många andra, men det är ju inte så att det passar alla andra, utan han tror ju att det som han själv har upplevt är det enda sanna vägen till framgångar. Och det är någonting som jag kanske inte skriver under på och så. Men serien är som den är, småputtrig, och den är väl framförallt rolig för att man får en inblick i hur det är att vara en fotbollsförälder, och man står där och tittar med barn och lite så, hur ska de hålla ihop, man vill inte att de ska sluta och sådär. Och min son som är 10 tycker att den är superhärlig.
Torbjörn Nilssons fall skulle man också kunna hävda att man kan inte säga något annat, att det gick väldigt bra för Torbjörn Nilsson, att han blev en stor fotbollsspelare. Men om man nu om han uppskattade det här kanske mjuka värdena, så kan man ju också säga att det var också något han fick märka av, blev en otrolig krock sen och må ganska dåligt på flera utlandsäventyr. Han fick ju också känna på hur det är då när man kommer till en sån miljö när man inte riktigt är rustad för det.
Mm.
Så det skulle man ju kunna invända då. Det var roligt om du dök upp i den serien och sa, ursäkta. Här när du satt ner i PSV och mådde skit. Och när den här tränaren tog in dig på rummet och pekade att du var så bra när du kom, men nu så dålig, och frågar varför. Du kanske har varit bra, varit lite hårdare innan, eller? Och så, och så försvinner du iväg. Vem var han?
Tänk på den,
ja.
Ha det gott. Hej. Ja, men den är som den är. Och den är småputrig och absolut. Det är väl bra att det finns liksom.
Jag tycker det är som det ofta, jag har sett lite på den här serien med. Ja. Jag tycker det är som ofta med den här typen av serier, att det är kul att få inblick någonstans. I det här fallet så är det i de här pojk- och flicklagen.
Mm.
Och ser hur det ser ut. Och sen krystar man till något litet syfte med serien.
Ja.
I det här fallet liksom, hur bra. Men så här, det är inte det som är grejen. Det är bara lite kul att få en inblick och se hur det ser ut. Men man måste ha en vinkel, och så är det lite krystat ibland. Det,
ja,
det var trevligt att få lära känna dem där lite.
Ja. Ja, det är väl lite mer så att det som man kanske skulle sålt in med på är att det är någon typ av lite reality-serie om hur det är att spela fotboll i en helt vanlig förening.
Mm.
Snarare än att det är Torben Nilssons lilla touch med hans trollspö där. Den tycker jag den effekten riktigt kommer att ta fram. Men i det andra avsnittet så är det är kanske 3 minuter. Ganska långt in i avsnittet, som när jag satt och tittade med min son här om kvällen, som gjorde att jag började gråta faktiskt. Och det gör jag väldigt sällan. Det var så jävla starka minuter. Det är då i det här flicklaget, som är ett av de 2 lagen som Torbjörn är inne i, så är det en tjej som heter Klara, som man rätt tidigt då förstår har någon typ av sjukdom, förklaras då först i andra avsnittet. Och hon har då haft en hjärntumör som de behandlade, och de trodde att den var borta. Och sen då för något år sedan då så kom den tillbaka, så nu är den under behandling igen då. Hon har ju problem att röra sig med balans och sådana saker, orken och givetvis, och framförallt är garanterat en viss oro då över vad som ska hända och så. Men så är det hennes pappa som också är en hjälptränare i laget. som pratar lite grann om betydelsen med att spela fotboll då för hans dotter Klara. Och när han sätter ord på det här så är det så fint. Det börjar, jag tror hela den här lilla miniscenen börjar med att i hennes flickrum så finns det en boll som är signerad från alla hennes lagkamrater som hon gissningsvis kanske fått när hon låg på sjukhus och inte visste om hon skulle överleva eller inte. Börjar med den och sen så sitter hon och klinkar lite på ett piano, lite så här melankolisk, dov musik. Och sen börjar han då prata där. Jag tänkte att jag kan bara spela upp lite grann här så att den som inte har sett detta får en känsla för hur det är.
Jag minns första gången Klara träffade laget efter hon kom tillbaka. Hon var nervös och jag var också nervös. Jag visste inte vad som skulle hända. Innan man går ut på plan så har man någon form av ramsa och så gör man någon form av... man står i ring och så skakar man till så här. Och då brukar man säga innan tjejerna att ja, Ytterby så här. Då sa de i grupp, Klara!
Du hör Johan.
Ja, verkligen. Jag har faktiskt sett det också.
Ja, du har gjort det, ja.
Ja, det var likadant för mig. Hon är så himla fin, den här tjejen också. Ja. Man vill liksom ge henne allting. Utom allt det här hemska hon har gått och fortfarande går igenom. Ja. Så, jag vet inte, hon har något magnetiskt sätt att uttrycka sig också som gör att man tar in varje ord. Mm. Och när pappan verkar också väldigt fin. Och så, ja. Det låter ju som en så enkel sak när de står där och istället för att ropa Ytterby så ropar de Klara, Klara, ja. Klara.
Och helt oväntat då för både Klara och för pappa när de hör det. Mm. Man kan tänka vad de har gått igenom. Just den här som beskriver så osäkerheten. Hur kommer de andra vara mot min dotter? Hur kommer de agera? Kommer de liksom vara lite rädda och så? Vilket man kan förstå om hon är liksom dödligt sjuk.
Ja, och när man liksom hör och ser något sånt här så tänker man ju så här, men det här är allt handlar om.
Det är
med att idrotta. Det behöver inte vara draget till den här extremen att någon har något så här helvete som Klara har. Mm. Det behöver inte alltid vara så, men den, liksom, det är lätt att det tas upp ofta när det har skett något dåligt inom lag. Så om att någon kanske har mått dåligt i ett omklädningsrum eller sånt där som gör att man ibland missar den här gemenskapen och vad det kan betyda för människor att få bli inkluderade och sedda. Det här är som sagt draget till extrem som gör att man börjar gråta. Liksom.
Ja,
men det måste inte vara så pass för att det ändå ska vara att man ska känna att this is what it's all about.
Så. Precis så. För, menar, har man i ena änden allt det som vi blir både påtvingade och som vi blir en del av att konsumera. Alltså man säger Benzema i en halvtidspaus där han står och snackar om en annan lagkamrat.
Ja, Vinicius.
Att de ska inte passa den jäveln liksom. Den här.
Tänk om man sagt istället när Vinicius dyker upp här så här, då ropar vi alla Vinicius.
Ja, det också var lite märkligt.
Han är lite låg nu.
Ja, nej, men den delen av fotbollen med alla andra aspekter runt omkring det som vi har snackat om nu, det här med att Sverige har gått till Danmark och spelar en jävla hittepåmatch helt utan mening bara för att cashen måste in för att de har kritat på avtal. Pengarna måste in för att de har skrivit avtal med Jan Andersson. Han måste få sin lön och alla andra på förbundet måste få sin lön och så de måste spela de här matcherna. Det är ju en del givetvis av hela fotbollsvärlden som vi hela tiden förhåller oss till på olika sätt. Men den ännu större delen som inte får det här, det är ju det här som faktiskt kommer fram under de här fåtal minuterna.
Mm.
Där den här liksom styrkan i fotbollen, inte bara i fotbollen, i många andra idrotter givetvis, men eftersom vi pratar om fotboll här i denna podden så är det fotbollen som vi lyfter fram. Så är det ju, liksom jag har varit med om det här själv i laget, inte att någon har varit sjuk och sådär, men killar som har haft det lite tufft, man vet det hemma och hur andra killar lyfter upp den personen och så. Det är ju precis det som är hela essensen med fotbollen egentligen. Sen så kan man tycka det är skitkul när Firmino sätter ett mål.
Ja, det är något annat.
Det är något annat. Mm. Det är en annan typ av känsla. Så. Men det här är någonting som är the real deal, som du säger.
Ja, absolut.
Jag håller på att vara noga jämt. Det är mycket roligare om man får komma iväg någonstans och göra något annat.
Bara gå tillbaka här lite till... Det kändes som att jag pratade i mössan ibland. Men det här med perfektionismen. Så jag såg en liten väg in och säga ett ord eller två om Andreas Granqvist här.
För all del.
Granen då, som vill det illa så har han gjort sitt i fotbollen. Vi vet ju inte än, och för att vara granen så har han ju pratat väldigt lite. Han var ju liksom nästan känd för att vara så tillgänglig alltid, till och med när det var så som mest hektiskt runt honom. Men så har han ju legat väldigt lågt då, Det man vet då är att han redan förra året hade problem och spelade egentligen skadad, och det här, den här säsongen så har han väl bara gjort en match tror jag. Han fick nytt bakslag och det verkar vara en ljumskskada, men som är kanske mer komplex än vad man först trodde. Och det kom något, rapporteras om något bakslag här. Han pratade, tror jag, i Helsingborgs Dagblad i september om att han inte mår så bra, såklart. Mm. Ja, dels det går ju illa för HIF och han har det väldigt jobbigt med det här. Och han hoppas fortfarande på EM någonstans kanske. Chanserna blir ju mindre för honom. Alltså, jag ummade så mycket för honom när, var det inför den här säsongen eller var det inför förra? Som sagt, det här året har känts som att det har varit som ett decennium långt. Det tar aldrig slut. Men han gjorde en intervju där han berättade om att han skulle gå ner några kilo. Mm. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Jag minns faktiskt inte vilken tidning det var. Nej, eller så. Men, och så berättade han bland annat stolt då att han inte hade druckit Coca-Cola på, tror jag, 4 veckor. Mm. Och jag vet att det fnissades lite åt det. För det lät ju inte så extremt. Liksom. Det är ganska långt ifrån liksom, att verkligen späka sig själv att i 4 veckor har han inte druckit cola. Mm. Tänker väl att som fan, de flesta spelare rör väl inte en läsk överhuvudtaget. Men han har då varit lite stolt över på 4 veckor har han inte druckit cola nu.
Det var som när du inte käkade bröd.
Ja, jag kände igen mig exakt det.
7 dagar.
Ja, precis. Ja, det var längre. Så. Ja. Tog ett planerat återfall. Ja. Nu käkar jag mycket bröd. Mm. Jag tyckte det var något fint i det där. Och att det känns som att han var så jävla ärlig i det. På samma sätt som han var ärlig när han fick säga sin favoritmeny när han väl sa vaniljglass med strössel i efterrätt och det var fläskfilé och sånt där. Ja, han kändes ändå granen som, alltså, jag ska verkligen inte säga att han inte är seriös. Han är superseriös på sitt sätt och grym vinnarskalle. Det tror jag liksom de flesta som borde spelat med och mot honom kan vittna om. Mm. Och har ju nått stora grejer. Liksom. Kämpade på att vara ett marginalproffs länge som folk inte följde så himla noga och sen tog det plötsligt lite fart. Det går bra och så får han förtroendet av Jan Andersson och plötsligt så är han då landsfader i VM 2018. Men så här, ändå så att det liksom hela tiden, man kunde fnissa åt honom och det kändes som att han var okej att det fnissades lite åt honom. Och han kändes ändå, trots att han gjorde allt för att vinna, inte som att han var, så här, han kändes lite Wassberg. Att han ändå var inte den här extremperfektionisten. Och jag minns när jag intervjuade honom, det är en liten spaning jag har gjort. För att, så jag har varit ute och intervjuat fotbollsproffs nu ganska länge, åtminstone sedan 15 år tillbaks. Att för någon gång under intervjun eller under reportaget så är man oftast på någon form av restaurang kanske. Det händer någon gång. Att förr så var det alltid så att båda beställde någonting. Jag beställde något att äta och fotbollsspelaren beställde något att äta. Men de senaste åren så är det väldigt ovanligt att fotbollsspelaren också beställer något att äta. El Kabir gjorde det mycket. Men annars så är det, och då man känner sig också lite, det är lite jobbigt själv, du vet. Man sitter och intervjuar någon och så sitter man med mat framför sig. Och den framför sitter bara och suger på lite mineralvatten. Man känner sig i dålig form och man försöker hasta i sig den där maten. Men granen, vet jag, var i Ryssland, träffade honom. Han beställde in mycket saker. Både grillat och caesarsallad med dressing på.
Med dressing också?
Ja, det är ju inget extremt. Men det blev nästan extremt. För att jag är nästan vant med då vid.
Det var inte bara en vinägrett utan det var en krämig dressing.
Som jag minns det. Så var det. Och det var liksom potatis. Liksom han, var så, han brände väl så mycket. Han tränade ju mycket och spelade matcher. Så han klarade väl det liksom. Men det kändes nästan exotiskt att han gjorde det. Mm. Och han, och det var något med det där, jag har inte druckit cola på 4 veckor. Mm. Så här, som man nästan då garvar åt. Att så här, fan, du ska väl inte dricka cola någon gång om du ska vara kapten för landslaget. Mm. Fast det inte var så kunde han ge intrycket av och lura oss att när han har gjort den här landskampen så ska han hem och mjölka. Mm. Liksom, att han liksom hade ett utseende också som gjorde att han såg ut som att, såg man honom utanför planen så skulle man nästan tro att han spelar fotboll, men han spelar väl kanske i, han spelar kanske i Påarp. Mm. Liksom, han såg inte riktigt ut som, och när han började tjäna pengar och satte på sig ett par loafers, så det såg inte riktigt ut som granen. Nej, liksom, så är det. Det här sker nästan i skymundan, tycker jag, att han nu, alltså mycket pekar ju mot att han kanske måste lägga av då. Mm. Men att så här, och han har nästan fått, det var ju inte han själv som sa att han var landsfader. Egentligen var det en väldigt fin historia, men någon som har kämpat på länge och sen får ett superbreak och står emot Italien. Och man, han var ju en spelare med svagheter. Man var liksom lite nervös. Ska han bli övermodig här för upp bollen och tappa?
Men också en spelare med styrkor.
Ja, absolut. Det är klart han var. Så. Men att han hade ändå så här tydligt att man kunde vara, man ser inte ut att vara perfekt. Nej, liksom nej. Så. Och kändes inte som att han levde 100% perfekt utan att vara oseriös igen då. Mm. Det gjorde jag så att jag gillar honom väldigt mycket. Och tycker liksom att det talas ganska lite om det. Det är nästan bara att det är skönt nu om han inte ska spela EM, för han håller väl inte. Och var mycket så han liksom allsvenskan och han är inte riktigt bra i Helsingborg. Håller inte så där. Jävla fin karriär så där, och att han har fått ut så mycket. Och ändå vad det känns som. Kunnat vara lite människa också. Mm. Så tar det slut nu så vill jag i alla fall inte glömma bort och säga tack för det, Granen. Mm. Jag hoppas att han liksom kan spela fotboll igen. Sen på vilken nivå det blir får vi se.
Ja. En sak som jag faktiskt har tänkt på med Granen har varit lite grann just, vad tror du hade hänt med bilden om, eller av Granen, om han inte hade varit från Påarp och en skåning? Tänk om han hade varit en norrlänning.
Ja, det, hur menar du?
Men om man hade bara pratat med en annan dialekt och norrlänning med alla liksom konnotationer och associationer man får med en norrlänning. Nu är han en skåning istället. Och dessutom så är han i Helsingborg som har ju blivit med åren en lillebror till Malmö FF. Och Malmö FF har så starka supportrar. De är starka i sociala medier, får man säga.
Men far du också lite efter det här? Det som alltid kommer är ändå lite sådär Skåne,
ja, men, Skånemobbing. Ja, men lite så, vet, bonden från Påarp. Mm. Lite den här stämpeln som han ofta har fått leva med på något sätt. För att han pratar som han gör, han är en enkel, inte några krusiduller och sådär. Men det är också någonting man förknippar med en norrlänning till exempel. Men de pratar på ett annat sätt. Hade han varit det idag kanske, jag tror att han hade varit ännu mer folkkär. Och folk hade saknat honom, pratat honom och mycket mer än vad man gör nu. Vad fan, vad hände med honom? För att hans genombrott var ju otroligt egentligen. Precis som du sa, marginalproffs. Om man kan uttrycka sig så. Till för otroligt genombrott. Och bli, men jag har berättat om det en par gånger. Det var också en jävla speciell grej. Liksom, så stor i sin egen stad då. Som Helsingborg som har blivit hans nya stad. Inte på.
Men hemkomsten är.
HIF Norrby på Olympia. Jag var där efter VM. Och de 2018.
Klippte en gran i gräset.
Klippte en stor jävla gran på Olympia. Och han kommer in där. Och det är ju fullsatt. Och folk är lyriska. Det är liksom karnevalstämning i Helsingborg. Och det genombrottet där. Och sen så pågick ju det ett tag. Han hade ju ändå liksom, han surfade på den här härliga vågen under några månader eller något halvårs tid. Och sen så började ju komma då liksom. Och nu då, där han är just idag, där han inte alls mår bra. För att han inte får spela fotboll. Och för att han känner att allting bara håller på att försvinna. Det som han fick en smak på.
Ja, men nästan som man glömmer bort så där. För att han kändes ganska anlig och att han var ändå hela tiden någon man kunde lite fnissa åt. Att man... Så här, han kan också vara ledsen. Liksom.
Ja, men lite så. Här,
att han bara är granen. Ja. Det är något komiskt med honom.
Ja.
Så där.
Ja, men som en skåning. Nu bör de borra här också i huset. Så det är väl tecken på att vi måste börja runda av. Men ja, som skåning så sympatiserar jag med en annan skåning i det här fallet. För den dialekt som vi har. Och lite grann den nidbilden som folk kan ha. Det låter
jag
som
inte,
att jag...
vet inte hur starkt
det är. Så jävla nere i skåla här. Men det är jag inte. Men det finns någonting där. Hade han pratat på ett annat sätt. Haft en annan dialekt och kanske haft någonting annat än sin hemort än Påarp, så tror jag att folk hade brytt sig ännu mer om granens öde.
Ja,
så
kanske. Jag bryr mig helt.
Ja, det är bra. Jag vill säga två saker, Johan. Det ena är att vi just nu har lanserat det som vi kallar är årets julklapp. Tror du det? Är det en prenumeration på Offside? Ja, det är det, Johan. Ställer de retoriska frågorna här. Ja. Besvara dem själv. Det är som så att man har nu chansen, om man vill så kan man gå in på offside.org och söka sig vidare där. Så kommer man hitta sajten där man kan teckna en prenumeration på Offside till en vän. Någon som man tycker förtjänar en Offside-prenumeration.
Granen till exempel.
Granen. Vill man ge bort en prenumeration till granen.
Och lägga under granen.
Så får man i belöning en liten premie. Och kan man välja mellan tre olika premier, då kostar alltså ingenting extra då. Antingen så är det den här corona-omslaget som vi har tryckt upp som en poster som vi har sålt ganska många av. Som vi var nominerade till som årets omslag, tidskriset här i veckan. Vi vann inte, men vi är glada ändå. Den, eller så kan man välja en signerad Olof Lundbok, alltså landslaget enligt Lund, som Olof har signerat. Eller så kan man välja boken av Thomas Pettersson, den osannolika mördaren då, alltså Palmemordet. Som ju fick väldigt mycket uppmärksamhet här i det var fan, det var också i år. Ja. I våras. Otroligt alltså. Ja. Palmekonferensen och i princip när de satt där.
Christer Pettersson
satt och redogjorde för vad Thomas Pettersson har skrivit om i denna bok. Också signerad.
Inte av Olof Lund då, utan
inte, Thomas. Vem vet? Kanske Olof kan läsa det också. En liten kråka på den. Så det tycker vi ju är en jättefin promotion. Och detta är ju, går ju också i linje med att vi vill ju att fler ska läsa oss. Och har man nu då möjligheten att ge en julklapp. Man behöver inte gå till något varuhus och beblanda sig med människor. Nej, klickar man hem väldigt enkelt. Man ska inte göra det, man bör inte göra det. Och i det här fallet så har man ingen anledning att göra det. För att det här finns, om man går in på osai.org kan man ge bort en fin julklapp.
Du hade två saker.
Ja, det andra var ju givetvis att vi har gjort det här avsnittet i samarbete med svenska fans som nu är stolta. De har lanserat en ny app som är perfekt för dig som är supporter. Och här kan man då skräddarsy sitt flöde för att bara få nyheter om sina favoritlag, diskutera i svenska fans forum och följa sina favoritlag med pushnotiser i en helt ny livescore. Man söker då upp svenska fans i App Store eller på Google Play för att ladda ner denna app.
Ja, det var det hela för den här veckan. Tack för att ni lyssnar och ta hand om er. Vi är tillbaka igen om 2 veckor. Vi kommer väl gå upp på helfart någon gång i januari. Exakt när behöver vi väl få återkomma till. Tills vidare så kör vi på här varannan onsdag. Och ni är givetvis välkomna som vanligt att mejla till podcast@offside.org eller till, kanske till Anders direkt som är i tjänst och som nu ska gå och skicka iväg årets sista nummer till tryck.
Det ska han.
Lycka till.
Tack ska du ha. Ta hand om er så hörs vi om 2 veckor. Hej då!